Jag ska tala om attackerna mot att Yeshua är Messias och försvar för att han är Messias. Nu ska vi inte tala om allting, men några punkter. Det var en rabbin och en pastor som stod och diskuterade i Israel om för eller mot att Yeshua skulle vara Messias. Det här är nog inte sant, men det berättas om det. Och då säger rabbinen: Yeshua kan inte ha varit Messias, för han uppfyllde inte de profetier som profeterna nämner om Messias. När Messias kommer, då ska han samla ihop Israels 12 stammar. Han ska skapa fred på jorden. Han ska låta templet tempeltjänsten fungera under sitt rike och regera från Jerusalem över hela jorden. Så han kan inte ha varit Messias. Inget av det hände nu när han var här. Och så säger pastorn då att jo, men det talas om att den lidande tjänaren Jesaja 53, han måste ta våra synder, han måste lida och dö för våra synder. Och så tar han exempel från Isak, han tar exempel från alla möjliga bevisföringar då från Toran, att det finns profetier som talar om den lidande Messias, och han uppfyller alla dem. Nej, så är det inte, säger rabbinen, och så står de där och munhugger varandra, och så går det förbi en sekulär jude som inte tror på någonting. Eller i alla fall inte säger att han tror på någonting. Och så hör han lite på den här diskussionen. Så kommer han fram till dem och säger: nej, det här kan ni inte klara av, sa de. Ni kommer inte lösa det här problemet. Och då står de bara och tittar: vad menar du? Nej, jag vet vem som kan lösa problemet, sa han. Vem då? Det kan Migrationsverket i Israel, alltså Invandrarverket. Vad då? Jo, för när Messias kommer, då kommer de fråga: är det första eller andra gången i Israel? I förra veckans parasha så kom vi fram till första Mosebok 3:15. Och vi ska utgå från den texten idag. Där finns en dom och ett löfte. Ni kommer ihåg att Adam och Eva hade syndat. De gömde sig för Gud. Han kom efter dem och frågade: var är du, Adam? Och de skyllde var och en på den andra. Gud frågar: vad har du gjort? Vad har ni gjort? Och så kommer vi fram till ormen. Och Gud talar till ormen. Han säger till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd. På hebreiska, han ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga den i hälen. Stiga honom i hälen. Ordet söndertrampa och stinga är samma på hebreiska. Krossa, kan man säga. Han ska krossa ditt huvud, och du ska krossa honom i hälen. Eller krossa hans häl. Här är ett mycket intressant löfte om att strax efter synden har kommit in i världen, så finns en profetia om att det ska komma en som ska krossa ormens huvud. Makten från den som lurade människorna att synda. Ondskans makt i världen kommer att krossas genom en varelse som kallas för kvinnans säd. Kvinnan har ju inte säd. Det är ju mannen som har säd. Så det här uttrycket kvinnans säd är mycket märkligt. Förekommer bara på två ställen i hela Tanakh. Att en kvinna ska ha säd. Man kan tala bildligt för säd. Hebreiska uttryck, i det här fallet zera, som är det hebreiska uttrycket för säd, har flera olika betydelser. Det betyder säd i första hand, eller rätt sagt ett sädeskorn, zera. Men det är också, man kan tänka sig i pluralformat, som svenskans ordet säd. För att om du tänker på säd, så tänker du på många korn, eller hur? Och det är likadant på hebreiska. Zera kan man också tänka sig flera. Men det betyder också avkomma. Jag tror att Bibel 2000 har översatt det på det sättet. Jag vet inte om det är så. Någon som har Bibel 2000 här? Avkomma. Och det är också en möjlig översättning av ordet zera. Avkomma. Och då blir det inte så svårt att koppla det till en kvinna. Kvinnans avkomma. Och så används det i en annan profetia längre fram, tror jag, Rebecka som fick det. Där det uttrycks att hennes säd, hennes avkomma, ska inta sina fienders portar. Men hennes bröder välsignade henne när hon lämnade för att gifta sig med Isak. Och det är de två ställena som ordet Zera används i förhållande till en kvinna. Men det är märkligt att Toran använder ordet Zera i förhållande till en kvinna. Och speciellt när det fortsätter att säga han efteråt. Det står inte så bra här i svenska översätt 1917. Jag vet inte om ni har andra översättningar där. Denna ska söndertrampa ditt huvud, står det här. Men på hebreiskan står det helt klart ho, vilket betyder han. Han. Alltså det är en singular person, en man, som kommer att födas av en kvinna. Och här har vi ingen man med i bilden. Det här löftet skapade ju hopp bland människorna. Så när Adam och Eva hörde det här så väntade de ju på honom som skulle komma. Jag vet inte om de tänkte att deras förstfödde skulle vara den som skulle befria dem från ondskans och dödens makt. Kain var ju inte den bästa. Han slog ihjäl sin broder, så han kan inte vara. Kan det vara Sett då? Nej, det var inte Sett heller. Och så gick det generation efter generation och så kom han inte. Och så var längtan där och löftet fanns där. Löftet fanns så klart så till och med det var skrivet i himlen. Stjärnorna, stjärnbilderna talar om det. Sen under Babels torn så förvanskade man budskapet från stjärnorna och förvandlade det till en kult astrologi. Från början är det Guds budskap om kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Det finns i stjärnorna. Det finns också den här tanken att en kvinna ska föda en son utan inflytande av man i alla hedniska kulturer. Det här löftet om kvinnans säd gick ju starkt framåt då. Och när Nimrod intog världen på den tiden som en världshärskare. Enligt mytologin så gifte han sig med en kvinna som hette Semiramis. Eller Semiramis, jag vet inte hur det uttalas. Och de krävde tillbedjan av alla människor. Som gud, som gudar. Nimrod enligt judisk tradition blev dödad av Sem, Noas son Sem. Och Semiramis hade inte fått några barn innan dess. Kungen och drottningen. Nu blev kungen dödad. Och nu blev drottningen med barn efter hans död. Och hon sa att det här är en reinkarnation av Nimrod. Det som jag har i min mage. Alltså en gud som föds. Och så föddes barnet och det kallades för Tammuz. Finns i Hesekiel bland annat som är så. Nej, det kanske är Jeremia. Tammuz. Och när barnet hade fötts så krävde denna drottning tillbedjan. Folket som hon hade under sig var tvunget att tillbedja både henne och det lilla barnet som hade fötts då. Och där uppstod kulten till drottningen som hade fött fram Gud. Guds moder som tillbads i gamla tider. Den här bilden av en mamma med barnet i famnen som tillbeds spreds från Babylon ut över hela världen på den tiden. Genom fenicierna kom till Egypten. Och samma kult fanns överallt i hela den antika världen med olika namn. Så du hittar samma ande, samma typ av tillbedjan av Guds moder och det lilla barnet. I de antika avgudadyrkan. Tanken om jungfrufödsel är alltså väldigt välkänd i den hedniska kulten. Många använder det här som ett argument mot det som står i Matteus och Lukas om att Miriam när Yeshua föddes skulle vara jungfru. och menar att det här är samma gamla hedniska idéer. Och eftersom vi inte kan vara som hedningarna, så kan vi inte tro på det. Det är först fram från de som närmar sig det judiska i den här tiden. Nu är ju världen väldigt liten genom internet. Och jag vet inte om de här sakerna har kommit hit till Lindesberg. Men det kommer att komma i alla fall. Om de inte har kommit än, så kommer det kanske inte komma till er, men till era barn eller till era barnbarn. De här sakerna. I den messianska världen så är det här ett hett ämne just nu. Hur blev Yeshua till? Var Josef hans far eller inte? Det här är ju katolska grejer då, med jungfru födsel och man tillber Guds moder och så vidare, säger man. Och det är av hedniskt ursprung, så det kan inte vara så. Så tar man helt avstånd från det. På andra sidan så har vi en attack från rabbinernas sida som vill övertyga världen om att Yeshua inte var Messias. Och säger så här att profetian säger att Messias måste vara ättling till David genom Salomo. Det har vi ju profetier på. I första andra krönikboken och så vidare. Där det framkommer att kung David ska föda en son och att han ska vara kung för evigt, Davids son. Det är ju den här tanken. Och det är Salomo som är den viktiga, som var den utvalde sonen. Och genom Salomo måste därför Messias födas. Och enligt judisk halacha, enligt judisk lag, så kan inte någon bli kung som inte är direkt ättling till kung David genom Salomo. Och det går genom fadern. Rätten att vara kung i Israel. Så för att Messias ska bli erkänd som kung, så måste han ha en fader som är ättling till Salomo. Om nu inte Yeshua hade Josef som sin far, så har han ju inte rätt att vara kung i Israel. Det är ett starkt argument från rabbinernas sida. Hänger ni med? Och jag har funderat på det här i kanske, ja, vad skulle jag säga, ungefär 10 år. Och sökt lite olika alternativ och vägt på ena sidan och andra sidan. Och jag vill presentera några saker här. Jag vill skriva om det här. Jag önskar att skriva det i en bok, det här. Men jag presenterar lite grann här för er, lite utav färskt material här. Och jag har inte alla källor tyvärr, men jag kommer att fortsätta forska om det här. Man snappar ju upp lite här och var, men ibland så får man inte källorna. Tyvärr så är det folk som skriver böcker utan att ange källor, och då är det problem. Vad har du fått det ifrån? Jag har tagit det som trollkaren ut ur ärmen på jackan och fått fram den här idén. Folk kan ju skriva vad som helst i böckerna. Vad får du det på, det du skriver? Ta reda på källorna. Det är väldigt viktigt att gå till källan. Vad får du det ifrån? Yeshua måste alltså vara en fysisk ättling till Salomo för att kunna kvalificera som Messias i Israel. Och om inte Josef är hans fysiska far, så diskvalificeras han som kandidat för att vara Messias i Israel. Det är ett starkt argument. Motargumentet säger då, men det går genom Miriam. Och så går man till Lukas släkttavla. Ni känner till att Matteus släkttavla, där talar om Abraham som går ner till David, som går ner till Josef, Yeshuas far. Om du nu skriver far inom citationstecken eller hur du nu skriver, det har ingen betydelse. Men om han inte är Josefs son då? Då gäller ju inte den släktlistan som ett bevisföring att han kvalificerar för att vara Messias i Israel. Ja, men då kommer det här. Ja, men det går genom Miriam då. Det var ju hans moder. Det kan vi inte, det kan ju inte förneka att han föddes av en kvinna. Så då har han ju en fysisk kontakt med hennes förfäder bakåt i tiden. Och då menar man då att Lukas 3 talar om den släkttavlan som är från Miriams sida. Matteus släkttavla är från Josefs sida och Lukas från Miriam. Och då går tillbaka i Lukas och går tillbaka och så kommer det till David, kung David. Men den släkttavlan går inte till David genom Salomo, som Matteus släkttavla gör. Utan den går till David genom Natan, som var en annan av Davids söner. Och då kan ju inte Miriam vara uppfylld. Det kan inte gå genom Miriam då att Jeshua är en fysisk ättling till Salomo till David genom Salomo. För det står ju där att det är Natan. Då har vi ett ännu större problem här. Och då kan man argumentera då och titta på Lukas 3 och 27. Och om du skriver upp så, eller lyssna på undervisningen sen och ta reda på det här. Jag ska inte läsa alla bibelställen. Lukas 3 och 27 och Matteus 1, 12 och 13. Så ser du att de här två släkttavlorna går ihop plötsligt i en förfader. Och den förfadern heter Zerubabel. Han finns på båda ställena. Så går du ett håll genom Zerubabel så kommer du till Natan. Och går du ett annat håll genom Zerubabel så kommer du till Salomo. Så i så fall är också Miriam genom Zerubabel släkt till Salomo. Ättling direkt till Salomo. Då har vi löst det. Men då säger halaha. Det måste vara genom pappan, inte genom mamman. Äsch. Jag hade ju levt på det för flera år. Alltså, hur ska vi lösa det här nu då? Var Josef pappa eller inte? Till Yeshua. Fysiskt. Ja, men säger du, men det står ju så i Bibeln. Ja, men det är din Bibel. Du kan inte komma till en rabbin och säga, titta här Matteus och Lukas. Nej du. Han tror inte det är sant. Och bland många messianska troende i världen så tror man att det är manipulerade texter från katolska kyrkans sida. Och vad har man för bevis för det? Ja, det kan man ju fundera på. Vad är bevisen? Hur kan du bevisa det? Du kan ju bara anta att det är manipulerat. Men finns det något historiskt belägg för att det har varit manipulerat? Har du någon text som är annorlunda? Man kan ju inte bara ta grejer ur på andra sidan här nu som trollkarlen. Idéer ur ärmen. Utan du måste ju ha belägg för det du tror på. Jag frågade en mycket, mycket välstuderad man i Jerusalem som är på väg till att bli rabbin. Om Yeshua blev till på ett övernaturligt sätt i sin moders moderliv, kan han kvalificeras som kung i Israel? Enligt halakhan. Enligt judisk lag. Jag menar, ska Messias komma så måste han ju följa lagarna. Han kan inte vara olagligt kung i Israel. Han kan inte vara som presidenten i USA som inte följer grundlagen. För den grundlagen säger att en amerikansk president måste ha fötts i Amerika. Men den här presidenten som, som de har nu har inte fötts i Amerika. Men det är en annan sak. Men i Israel får det inte vara så. Speciellt inte när Gud insätter sin kung i Israel. Då kan han inte hoppa över lagarna. Lagen säger att han måste vara ättling till Salomo. Och om det är... Ja, Toran säger så här, det måste vara en av dina bröder som ska bli kung. Det får inte vara en utlänning. Och sen går arvslotten från fadern till sonen. Fadern, son. Det gäller också kungaskap. Då sa jag, men hur är det om inte han har någon far då? Och då sa han så här, jaha. Då är det ju ett specialfall, ja. om man inte har någon pappa. Det är inte så många som inte har någon pappa. Och så har man då en utanför halakha. Det finns ingen halakha för sådana människor som är födda utan pappa. Så den gäller inte, den halakha, för Yeshua. Med andra ord, han kan kvalificeras som kung i Israel. Genom ett gudomligt utnämnande. Men han är ju ättling till David genom Miriam då. Som vi såg genom Zerubabel. Genom Salomos sidan också. Så där har vi uppfyllelsen av profetien. Att genom Salomo ska Messias komma. Om vi talar om Yeshua. Om han inte har en fysisk pappa. Så går det genom Miriam. Och den judiska lagen, eftersom den gäller bara sådana som har en fysisk pappa, så kan man inte applicera den på en som inte har en fysisk pappa. Det var hans svar. Jag blev ännu gladare. Nu förstår ni att jag är partisk här. Och det ska man ju vara när man har en övertygelse. Någon kommer att övertyga om motsatt. Sen finns det en annan sak. En annan lag som fanns på den tiden. Och det här har jag inte källan. Jag har bara hört av en lärd man. Om en man reste utomlands under andra templets tid och kom tillbaka till Israel med en son, så kunde han enligt lagen skriva in den sonen som sin egen son, trots att det inte vore hans egen son. Varför var han tvungen att fly till Egypten? Så rent lagligt, från och med Egyptens återkommande, så var Yeshua Josefs lagliga son. Häng ni med? Matteus 1:25 ska vi läsa. Han kände henne inte, det betyder han hade ingen intim relation med henne, förrän hon hade fött en son, och hon gav honom namnet Yeshua ursprungligen. Lukas 1:34. Då sa det Miriam till ängeln: hur ska detta ske? Jag vet inte av någon man. Ängeln svarade henne och sa det: Ruach HaKodesh, heliga ande, ska komma över dig, och kraft från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det heliga som var där fött kallas Guds son. Enligt de här två texterna så är det ett övernaturligt tillblivande av den varelse som skulle födas fram. Hon säger själv: jag har ingen relation med någon man. Enligt den här texten. Enligt Matteus så står det att han kände henne inte. Han rörde henne inte fysiskt intimt förrän hon hade fött. Här har vi två vittnesbörd som talar om att Yeshua blev till av ett Guds under i en kvinnas moderliv, utan att det fanns säd från en man. Det här är alltså texter som talar, som vi inte bara kan diskvalificera som texter. Om vi säger att de är manipulerade, så måste vi ha någon form av grund för det uttalandet. Och vi har inte, vad jag vet, andra texter, andra manuskript som säger något annorlunda än de här två. Det finns andra texter som är olika. När det gäller treenighetsläran till exempel, så är det väldigt olika texter. Det finns olika handskrifter. En del säger en sak, till exempel Guds blod finns i apostlärningarna i en handskrift. Med andra står det Guds sons blod. Och i en annan står det, en tredje står det Herrens blod. Och då får man ju fråga sig vilken är rätt då. Det var ju tre alternativ. Men i de här texterna, vad jag vet, så har vi inga alternativ. Alla säger likadant. Då måste du vara ställa fram bevisföring för att det skulle ha manipulerats av katolska kyrkan, de här texterna. Vad har du den bevisen? Så texterna står där. Och de kan vi inte bara hoppa över i våran forskning. Om vi nu tittar på Matteus, vi går tillbaka till Matteus. Där det står att en jungfru ska bli havande. Ett och 21. Hon ska föda en son och honom ska du ge namnet Yeshua, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta har skett. Vi kan väl läsa lite innan också. Vers 18. Men Yeshua Messias födelse gick det så till. Med Yeshua Messias födelse gick det så till. Sedan Miriam, hans moder, hade blivit trolovad. De var alltså inte gifta, de var inte förlovade och de var inte gifta. De var något som kallas för trolovad. Det heter erosin på arameiska, som används i den judiska traditionen. Det var att man hade gått in i ett förbund, men man hade ännu inte rätt att ha samliv. De var tvungna att gå in i det andra steget i äktenskapsförbundet för att kunna ha intimt samliv. De hade inte gått under chuppa än. De hade inte gått in i det som kallas för lakach eller nisuin, som är det andra steget. Och de var alltså mellan det första och andra steget i sin relation. Och där har man inte rätt att ha intim gemenskap. Men det befanns då att hon var havande. Hon hade blivit trolovad med Josef. Befanns hon förrän de kom tillsammans vara havande av helig ande. Nu var Josef, hennes man, en rättsinnig man. Med andra ord, han ville inte gifta sig med henne nu. Han ville gifta sig med en jungfru, men hon var otrogen. Enligt dagen så är det dödsstraff på det. Men jag vill inte utsätta henne för det. Så jag skiljer mig från henne i hemlighet, så hon slipper utsättas för det. Han vill liksom vårda henne också. Trots att han inte vill gifta sig med henne, så vill han inte utsätta henne för skam då. Därför beslöt han att hemligen skilja sig från henne. Men när han hade fått detta i sinnet, jag menar, hade han haft relation med henne, varför skulle han då vilja skiljas från henne? Ta ditt ansvar, man. Du har levt i otukt med din trolovare. Gift dig! Och ta hand om barnen. Men nu liksom hans reaktion var ju att jag har inte rört henne. Jag har inte varit inne hos henne. Så hon måste ju vara barn med någon annan. Och ville lämna henne då. Så hela texten talar ju om att hon har blivit med barn utan att Josef hade varit med i det hela. Men när han hade fått detta sinnet, så visade sig i drömmen en Herrens ängel för honom, och han sa: Josef, Davids son. Intressant att ängeln nämner Davids son till honom. Davids son. Frukta inte att ta till dig Miriam, din hustru. När man är trolovad så kallas det för hustru i Toran. Men man är inte 100% gift än. Det är en situation som inte finns i Sverige. Det som är avlat i henne är av helig ande, Ruach HaKodesh. Hon ska föda en son och honom ska du ge namnet Yeshua, till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta har skett för att det skulle fullbordas som var sagt av Herren genom profeten, som sade: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef hade vaknat upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt honom och tog sin hustru till sig. Med andra ord, han gifte sig med henne. Han gick in i det andra steget. Och nu blev de gifta. Och han kände henne inte. Med andra ord, han hade inte relation med henne. Trots att de var gifta, så hade han inte relation med henne förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Yeshua. Den här texten från Jesaja 7, som ängeln citerar i drömmen, är attackerad utav de rabbiner som inte tror att Yeshua är Messias. Och säger, i Jesaja så står det faktiskt inte jungfru. Det står Alma står det. Det hebreiska ordet Alma. Och det hebreiska ordet Alma i Jesaja 7:14 som citeras här av ängeln betyder ung flicka. Ung mö. Och så har de översatt i Bibel 2000. Jesaja 7:14, kan du slå upp det? Och det är en rätt översättning. Och då säger de så här, hur kan ängeln citera när det inte står en jungfru? Varför säger ängeln jungfru när det inte står jungfru? Nu är det så att inom halachan så betyder alma ung flicka. Och så finns det ett hebreiskt ord för jungfru som är betula. Och det ordet betula används många gånger i Tanakh. Profeten använder, Herren använder det. Och det är specifikt en kvinna som inte har haft någon relation med man. Det är en betula. En jungfru. Och det har ingen betydelse vilken ålder hon är. Om hon inte har rört någon man intimt så är hon jungfru betula. Men i det här fallet i Jesaja så står det Alma. En ung flicka. Så där i Jesaja står det den unga flickan ska bli havande och föda en son. Visst står det så i Bibel 2000? Den unga flickan. Unga kvinnan. Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son. Och du ska kalla honom namnet Immanuel. Ja! Det kan vara någon gift, hon gifter sig. Hon är inte jungfru, det är en kvinna. Så vad är det för argumentation? Man kan inte gå på översättning, man kan inte bygga läror på översättning. Man måste gå till grundtexterna. Men nu har vi hjälp av det som kallas för Septuaginta. Ja, vi ska inte komma till Septuaginta än. Först ska vi titta på, om du går till alla bibelställen där ordet Alma förekommer. Det som var översatt som ung kvinna. Jag ska nämna dem lite snabbt här. Det är inte så många. Första Mosebok 24:43. Andra Mosebok 2:8. Ordspråksboken 30:19. Höga visan 1:3. Och 6:8. Och psalm 68 och 25 tycker jag det står. Det är alla de ställen där Alma förekommer i hela Tanakh. Om du går igenom alla de platserna så märker du att det är ogifta kvinnor. För det talas om brud, det talas om bihustru och Alma. Almaot, de här Alamot. De här kvinnorna, unga kvinnorna. Bruden, bihustruna, det kan vara ibland hustruna och bihustruna och de unga kvinnorna, de som inte är gifta, de brukar ju vara jungfru då. Speciellt i en sån kultur som inte är som västvärlden idag, där man inte hade relationer förrän man gifte sig. Så om vi går igenom varenda utav de här bibelställen så märker du att trots att det talar om unga kvinnor så är det sådana unga kvinnor som är jungfrur. Så det är ju helt naturligt att man kan förstå Jesaja 7:14 som att tala som en jungfru. Det är alltså en ung kvinna. Och normalt så har hon inte haft någon relation med någon man. För hon gifte sig. Men det står inte jungfru. Vilket profeten skulle kunna använda det ordet. Betula, för det finns ett ord för jungfru. Nu kan man dra fram det här ordet betula i hebreiskan och se att många gånger så används det om kvinnor som inte är jungfrur. Till exempel jungfru dotter Babel, jungfru dotter Israel. Och du ser i profeternas skrifter, det är alltså sådana som, ja men Israel har ju gift sig vid Sinai, varför kallas Israel för jungfru nu då? Dessutom gick hon ju äktenskapsbrott med guldkalven. Varför kallar Gud Israel för jungfru? Så att ordet Betulah är inte heller speciellt nödvändigt att det ska förstås som jungfru. Trots att det i halachan förstås på det sättet. Men rent enligt Tanakh så är det en vidare bemärkelse både på Alma och på Betulah. Det är en sak i lagliga texter. Vem är jungfru och vem är inte jungfru? Men när man tittar på det i de profetiska texterna så är det inte så vattentäta gränser mellan de olika begreppen. Men nu kommer vi till Septuaginta då. Vilket var en översättning som gjordes enligt traditionen av 70 judiska skriftlärda på 200-talet före vanlig tideräkning. Det vill säga hundratals år innan Yeshua föddes. Och där översätter man Jesaja 7 och 14 till grekiska. Man översatte hela Tanakh till grekiska. Den översättningen kallas för Septuaginta. Och den skrivs LXX. Man brukar skriva den förkortad ändå. Som LXX, det är ju romerska siffror för 70. För det var de 70 lärda som då översatte det. De här Tanakh började med de fem Moseböckerna och de fick uptrag av kungen i Egypten, Ptolemeus, som gav dem uppdraget att översätta, för han ville ha Bibeln på grekiska så att de skulle kunna studera det också, de som inte var judar, och även de helleniserade judarna tog emot den här översättningen med öppna armar och var väldigt glada för att kan vi läsa Toran på grekiska och inte bara på hebreiska. Och i den översättningen kan man lära sig väldigt mycket hur de judiska lärda på den tiden förstod den hebreiska texten när de översatte den till grekiska. Och i den grekiska texten i Jesaja 7 och 14 står det ordet parthenos, som exakt betyder jungfru, inte någonting annat. Det betyder enligt, för grekiskan är mer specifik än hebreiskan i många termer. Hebreiska termer kan ha flera olika betydelser beroende på sammanhanget. Men grekiska termer är mer specifika. Och ordet parthenos på grekiska betyder aldrig någonting annat än jungfru. Så i en flera hundraårig översättning av den hebreiska texten till grekiska så stod det faktiskt jungfrun ska bli havande och föda en son. Hundratals år innan Yeshua föddes. Om nu Matteus citerar Septuaginta, nu tror jag ju inte att Matteus skrev på grekiska. Det finns ungefär 350 citat i de apostoliska skrifterna, Nya testamentet, ifrån Tanakh, från hebreiska skrifterna. Ungefär 350. 300 av dem är från Septuaginta. I de grekiska grundtexterna som vi använder oss idag som grund för de svenska översättningarna. Och jag vet inte hur det är med det, Matteus 7, om de använder sig av Septuaginta här, det har jag inte tittat på. Men det har inte så stor betydelse, för Matteus skrev inte på grekiska. Han skrev på hebreiska. Sen översätts det till grekiska. Men det som är intressant i det här fallet, det är inte att titta på den grekiska texten av Matteus. För där, ängeln talar ju inte grekiska. Ängeln säger ju inte parthenos till Josef. Jag menar, du kan ju inte komma till en svensk och prata norska. Jag menar, om Gud ska uppenbara sig för dig på natten i en dröm, så kommer han inte att prata norska eller engelska med dig, utan han talar ju svenska. Och när han pratar med Josef talar han inte grekiska, utan han pratar hebreiska med Josef. Möjligtvis arameiska, men inte grekiska. Så det som sades i Matteus, det var ju inte parthenos, utan det var ju Alma. Citat från Jesaja 7 och 14 på hebreiska. Men de visa hade förstått det här som en jungfru, för det visar Septuaginta. Och där har vi ett mycket starkt argument för att det är verkligen frågan om jungfru. Och det är själva argumentet hos ängeln till Josef. Hon ska föda en son. För det står skrivet att en jungfru ska bli havande och föda en son. Och det så förstod man det hundratals år innan Yeshua föddes. Att så skulle det vara. Ja, men är det inte en helisk idé då att en kvinna kan föda barn utan att ha kontakt med? Jo, det är det. Men var kommer det ifrån? Det kommer från första Mosebok 3:15. Som perverterades under babyloniska tornet och de tog all sanning som fanns och gjorde en hednisk religion utav det. Och skapade någonting annat än vad Gud hade sagt. Men sanningen fanns ändå från början. Kom ihåg att lögnen alltid är en perverterad form av sanning. Så vi kan inte gå och säga, men det tror hedningarna, det kan inte vi tro. Så kan inte, man kan inte hålla på så. Satanisterna läser Bibeln, så därför kan inte vi läsa Bibeln. Så kan man inte hålla på och argumentera. Bara för att han tror så kan vi inte, bara för att SD säger så kan vi inte vi säga det. Vad är det för dumheter? Sanning är väl sanning, vem som än säger det. Om det är som är, om det är Billions åsna eller vem det nu som säger det. Så får man inte vara. Man måste ju tro på sanningen, inte på, beroende på vem som säger det. Jag menar, finns ju demoner som talar sanning. Det är inte mindre sanning för det. Det var ett stort amen, tack för det. Okej. Okay. Jag vet inte hur jag kom in på det nu då. Det finns vissa texter i Talmud som talar om Jesu kallas det. Och det är det normala namnet som man använder för Yeshua i Israel idag. Det som i den kristna världen kallas för Jesus, det säger man på hebreiska Yeshu. Och det betyder det alltså tre bokstäver som betyder hans namn ska bli utplånat. Och det ordet förekommer, det namnet förekommer i Talmud om vissa personer som nämns där. Och i den argumentation som finns idag mot Yeshua i den judiska världen använder man de här talmudiska texterna och säger att se vad Talmud säger om honom. Men de som känner till det här, vilka texter det är och i vilket sammanhang texterna står, de säger att det här är inte alls frågan om Yeshua. Det är andra män i historien som har fått namnet Yeshua därför att man ville sudda ut deras namn. Och sen har man efteråt, hundratals år senare, använt de texterna mot och sagt att det talar om Yeshua. Så du kan inte gå till Talmud och säga att Talmud talar inom Yeshua, för det är inte Yeshua Talmud talar om. En i vår familj gick till en av de största rabbinerna i Jerusalem och frågade om just Yeshua. Han sa, vi vet väldigt lite om honom. Och då tänkte han på Talmud. Han visste att de här texterna inte talar om honom. En av texterna säger att han föddes som ett resultat av en våldtäkt mellan en judisk kvinna och en romersk soldat. Jag menar, det kunde ju varit rykten som gick om Yeshua när han, i samband med hans födelse. Jag menar, normalt sett, en kvinna blir med barn och mannen säger, det är inte jag. Då funderar man på, vem är det då? Så det var ju lite riskabelt när de gick in i det här, Miriam och Josef. Det gick säkert rykten om dem. Fienderna. Runt omkring, de pratar illa om dem och så vidare. Och det finns faktiskt en liten notis om att Yeshuas födelse var misstänkt i Johannes 8:41. De säger så här. Vi är minsann inte födda i äktenskapsbrott. När de pratar och diskuterar med Yeshua. Vad var det bakom det? Och nu kommer vi till en mycket intressant koppling till David. Kommer ni ihåg när profeten kom till David? Nej, till Isai, Davids pappa. Och skulle smörja en av hans söner till kung i Israel. Kommer ni ihåg det? Profeten Samuel blev sänd till Ishais familj. Och Ishai ställer stolt fram sina stora stolta söner där. En som var jättelång och stor krigsman och var i kung Sauls här. Jätteståtlig, fin. Han är nog den utvalde som Herren har utvalt, tänkte profeten. Och så säger han, nej, det är Herren har inte utvalt honom. Så kommer nästa då, jättefin kille då. Han är det väl då, tänker profeten. Nej, säger Herren, inte han. Och så säger Gud, titta inte på hans utseende och hans högväxta gestalt. För det är inte som människor ser. Människor ser till det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och så går det en efter en efter en. Och profeten sa, men vilken är då? Alla sju sönerna till Ishai presenteras framför profeten. Och profeten säger, nej, Herren har inte utvalt någon av de här. Har du inte någon mer son, säger han till Ishai. Och då tänker Ishai, ups, David. Ja, det är ju David, han är ute på fält. Han är herde, han luktar illa, han tar hand om fåret. Ja, vi kan inte börja äta förrän David kom hit, säger profeten. Och så kommer David. Och så säger han, stå upp, smörj honom för honom är. Hur kommer det sig att David blev så utfryst i sin familj? Av det här har det skapats en midrash. Ni vet att midrasher förklarar bibeltexten men inte alltid är sanna. En stor rabbin som heter Nachmanides, han sa så här. Om du tror, den som tror att midrasherna är sanna, han är dum i huvudet. Men den som säger att midrashen inte kan ha hänt, han är en kättare, han är en falsk lärare. Försök hålla balans i det. Jag ska säga den till. Den som tror att midrashen är sann, han är dum i huvudet. Han är knäpp. Men den som säger att det inte skulle kunna ha hänt, han är en falsk lärare. Och då säger midrashen så här. Davids pappa Ishai, han hade sju söner, men han hade inte så bra förhållande med sin fru. Så han började snegla på en annan kvinna. Och han hade bestämt träff med henne då, på ett ställe. Och den här andra kvinnan säger det till Ishais fru. Hörde, din man är ute efter mig. Vi har bestämt träff på den platsen. Och går dit du istället. Ja, då går Ishais fru dit på den stället. Precis vid det tillfället som de hade bestämt träff. För det var väl mörkt då, så han visste inte. Och så hade de ett intimt förhållande där. Och så blev hon med barn. Och sen när de var hemma då, så plötsligt är frun med barn här. Och pappan tänker att jag har ju varit med den andra. Vem har hon varit med? Säger midrash. Det här är midrash. Och den som tror att det är sant, ja, det vet jag nu. Men midrashen lyfter fram en sanning för att liksom förstå, för att beskriva texten från en annan synvinkel. Hur kommer det sig att Ishai nu säger att det här är mina sju söner och den andra, han presenterar ju inte David när profeten kom. Något måste det ju vara. Och då förklarar midrashen det på det sättet. Ja, då föds David och han säger att jag är främling bland mina bröder. Det står i psalm 69:8. Vi kan slå upp det. Ty för din skull bär jag smälek, för din skull höljer blygsel mitt ansikte, vers 9 i svenskan. Främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn. David upplevde det så. Han var utfryst bland sina bröder. Och så kommer profeten då. Och så säger så här, här är mina söner. Nej, har du inte med en sån till, säger profeten. Det ska finnas en till, säger profeten. Och då tänker Isak, det är min fru. Det var henne jag var med. Så David är min son. Och så kommer David in och blir smord. Så om nu tar det här i messiansk perspektiv. Det här är inte bara till av en slump att den här midraschen finns. Davids födelse är ifrågasatt om pappan är den riktiga pappan eller inte. Du ser alltså parallellism till Messias här, Davids son. Man ifrågasätter om han har rätt till att vara kung. Om att bli smord. Är han född i otukt? Är han född i äktenskapsbrott? Precis exakt samma bild från kung Davids tillblivande. Ja, inte exakt, men liknande situation här. Som Messias födelse. Så där har vi den midrash som är alltså messianskt inspirerad. Vi tror inte det är sant, men ändå så finns det liksom den här idén bakom som midrashen för fram. David blev ifrågasatt som kung. Inte bara på grund av det här. Utan även på grund av hans pappas farfars mor blev det, va? Som var Rut. En moabitiska. Ni känner till berättelsen i Ruts bok. Naomi. Gift med Elimelech. Det betyder min Gud är kung. Kommer från Betlehem. De har två pojkar. Mahlon i Kiljon. De flyttar till Moab för det var hungersnöd. För de ska bo där en tid. Och deras söner gifte sig med moabitiska kvinnor. Vilket inte var rätt enligt halachan. För Toran säger att ingen moabit och ingen ammonit ska komma in i Herrens församling. Så det är alltså inte rätt att gifta sig med dem. På grund av att de inte följer lagen och följer Toran. Följer dels den skrivna Toran och den muntliga Toran. Så dör de i förtid, de här pojkarna. Flickorna blir kvar. Även mannen dör. Och så är Naomi ensam med sina svärdöttrar. Och det har gått 20 år. Och nu vill de tillbaka. Hon vill gå tillbaka till Betlehem, till Israel. Och då följer Rut med. Men Orpa lämnar och går till sina gudar. Och Rut säger de här fantastiska orden. Din Gud är min Gud. Ditt folk är mitt folk. Där du lever vill jag leva. Där du blir begravd, där vill jag bli begravd. Och må Herren straffa mig nu och allt framgent. Om inget annat än döden kan skilja dig från mig. Underbara ord som används när man konverterar. Så hon gjorde en konvertering där. Nu var det alltså en moabitisk kvinna som kommer in här med Naomi. Och så finns det då en man som kan gå in och ta den här markområdet som nu Rut skulle ha ärvt. Men den här mannen som är den närmaste släktingen säger, jag kan inte göra det. Han kände ju till halachan. Jag vill inte gifta mig med en moabitiska. Jag har inte rätt att göra det. Det är förbjudet. Så jag kan inte göra det. Men det finns en man som heter Boaz. Som enligt traditionen var samma man som Ibtsan, en utav domarna. Ni hittar namnet Ibtsan ibland domarna. Det är samma man, Ibtsan. Han var en gammal man. Han var huvuddomaren i Israel. Och som huvuddomare i Israel så hade han makt att stifta lagar. Och han ändrade en lag i Israel. Och sa så här. Toran, när det talar om moabitiska. Ingen moabit och ingen ammonit får komma in i Israel. Det gäller bara männen, inte kvinnorna. Så från och med nu så stiftar jag den nya grundlagen i Israel. En halacha. Att de orden i Toran gäller bara män. Så inga judiska, israeliska kvinnor får gifta sig med moabitiska män. Och ammonitiska män. Men! Israelitiska män får gifta sig med moabitiska och ammonitiska kvinnor. Det blev en förändring i lagstiftningen. Som domare hade han rätt att göra så. Och det halachiska systemet lär att en lag som är stiftad av en domare kan förändras senare om det är en högre domare eller en högre domstol med högre kunskap, med bättre erkänd kunskap, så har de makt att ändra en lag. Så den lagen skulle kunna ändras längre fram. Och därför också var Davids rätt till kungatronen ifrågasatt. På grund av att det fanns en moabitiska i hans släkt bakom. Ja, vi har samma idé igen. Att har han verkligen rätt att ärva tronen i Israel? Den här kandidaten. Samma sak med Jeshua då. Vi vet att i Jeshuas släkttal finns ju en moabit och också en ammonit. En ammonitiska. Salomo. Nej, det var inte Salomo. Det var nog... Jag ska se då. Rehabeam, Salomos son, gifte sig med en ammonitiska. Och där har vi släkt. I Messias släkttavla finns även en ammonitiska. Så här bevisar profetian genom Samuel, för det var Samuel som profet som kom in och utpekade David och sa att Herren har utvalt denna, som bekräftar att en domare i Israel har rätt att stifta en lag som inte finns i den skrivna Toran. Den skrivna Toran säger bara att ingen ammonit, ingen moabit får komma in i Israel. Och han säger att det gäller bara män. Och Gud backar upp den lagändringen. Profetian backade upp en domares beslut här. Och det är ursprunget till Messias, kära vänner. Om vi bara ska gå efter den skrivna Toran, då har inte Jeshua rätt att vara Messias i Israel. Det här är något att bita i. Vi måste gå efter den muntliga Toran också. Annars har inte Jeshua rätt att vara Messias. För då skulle David bli diskvalificerad som kung i Israel. För det finns en moabitiska hans släkt bak. Och även Jeshua. För efter Salomo kommer Rehabeam och där finns en ammonitiska. Och det är också i Messias släkttavla. Okej, hänger ni med? Det var lite knasigt här, men så är det. Gud gör som han vill. En sak till som jag vill ta upp innan vi slutar här. Vi läste i Parashan att Adam födde en son till sin avbild. Första Mosebok 5. Detta är stycket om Adams släkt. När Gud skapade människor gjorde han dem lika Elohim. Till man och kvinna skapade han dem och han välsignade dem och gav dem namnet Adam när de blev skapade. Eller Adam. När Adam eller Adam var 130 år gammal födde han en son som var honom lik. Hans avbild. Men det står inte Guds avbild. Och gav honom namnet Set. Så när Adam hade fallit i synd så förlorade han det mesta av Guds avbild. Det var ett otroligt fall enligt judiskt tänkande. Man beskriver det som att han var flera hundra meter lång och när han föll så blev han 2 meter lång. Han var jätte, men det är ju alltså, tror du på det så är du dum i huvudet, men säger du att det inte kunde vara sant så är du en falsk lärare. Det är en midrash. Men det är för att förklara lite grann om hans andliga höghet. Adam var en riktig andlig jätte. Han var Guds avbild på jorden. Han var Elohim. Här bland oss. Eller vi fanns ju inte då, men på jorden. Bland djuren. Men när han föll så blev inte hans son Guds avbild längre. Utan han var sin pappas avbild. En fallen människa. Med synd. Sedan innan han föddes. Yetzer hara aktiverad. Det finns ingen människa som inte syndar, säger kung Salomo. Två gånger säger kung Salomo det. Det finns inte en människa som inte syndar. Men om vi skulle ha en nu som ska lägga till rätta det som den första Adam gjorde fel, hur ska han själv kunna ha synd då? För då måste han ju dömas till döden för sin egen synd. Då kan inte rädda de andra. Om någon ska dö i mitt ställe måste han ju vara rättfärdig. Han måste vara ren. Han måste vara syndfri. Annars kan han inte ta min synd och dö i mitt ställe. Därför måste Yeshua bli till på ett sätt så han har inte samma, han är inte samma typ av människa som resten. Och här kommer in att det finns ingen man med i spelet, som jag förstår det. Josef hade inte med, han var inte med i spelet, medan att han tog hand om Miriam och Yeshua när han föddes. Men när det gäller Yeshuas tillblivande så var det ett övernaturligt under. Och han blev till på samma sätt som Adam. Hur skapades Adam? Från jorden, från marken. Stoft från marken. Vad är människans kropp? Stoft från marken. Så när det skapas en människa i Miriams mage eller Miriams moderliv, så var det en ny skapelse från marken som var hennes kropp. Och där blåstes livsande in i den lilla varelsen där. Samma sak som hände vid Adams skapelse. Det skapades en ny människa. Men inte bortkopplad från den gamla. För jag tror, jag vet inte om den eviga använde sig av ett ägg i Miriams moderliv eller inte. Eller om man tog någon vävnad eller någon form av DNA måste det ha funnits, tror jag. Varför? Jo, därför att han var tvungen att vara lik sina bröder i allt. Utom synd. Han var tvungen att vara del av detta människosläkte, men ändå en annorlunda människa. Utan synd. Och synden förs över genom fadern. Verkar det som. Verkar det som. Jag måste forska lite mer i källorna här. Varför var Yeshua tvungen att födas som Adam, skapas som en annan människa? Som en fullkomlig människa. Därför han var tvungen att rätta till det som Adam hade gjort fel. Det kallas på hebreiska för tikkun. Och då när han står inför ett träd. Precis som Adam stod inför ett träd. Och en orm sa så här, ät så blir du som Gud. Då står han inför trädet eller träet. Och Guds ande säger till honom, du ska dö. Ormen säger du ska inte alls dö. Och han säger du ska dö. Och då säger han, om det finns möjlighet för mig att slippa dö, så låt det gå ifrån med det här. Men ske inte min vilja utan din. Jag tar gärna det här om det kan rädda människor. Om det är din vilja så går jag den vägen. Och han gjorde exakt motsatt mot vad Adam gjorde när han stod inför trädet. Han lydde Gud när den andra var olydig mot Gud. Och genom sin lydnad så rättar han till alla människors fel. Ryser. Han gjorde till kun. Han la till rätta det som hade gått fel där i Edens lustgård. Därför var han tvungen att vara skapad som Adam innan syndafallet. Dock inte 200 meter hög. Men andligt sett så var han det. Eller lång heter det. Därför står det på flera bibelser. Jag ska citera om vi ska läsa dem, för det är viktigt. För det finns väldigt mycket attacker i det här. Och det kommer mer och mer till Sverige genom internet och annat. Och människor som har förnekat våran mästare och herre och frälsare. Och som går till evigt fördärv om de inte vänder om från den synden. Den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader som är i himlen. Jag är villig att förlora allting i den här världen. Om det utmanar den frälsning jag har i Yeshua. Finns inget värt i den här världen jämfört med det som finns i honom. Hebreerbrevet 4:15. Jag ska läsa den versen. Där står det, ty vi har inte en sådan överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. utan en som har blivit frestad. En som har varit frestad i allting, lika som vi, dock utan synd. Lägg märke till vad som står här nu. Om han hade varit Gud så skulle han inte kunna bli frestad. Det står skrivet, Gud kan inte fresta någon och kan inte frestas. Det står att han blev frestad i allt. Gud kan inte frestas. Alltså var han inte Gud i sin frestelse i alla fall. Han var frestad i allting lika som vi, dock utan synd. Kung Salomo sa, det finns inte en människa som inte syndar. Alltså inte Yeshua bland den typ av människa som Salomo nämner. Han är en annan typ av människa. Därför kallar han sig för Guds enfödde son. Och i Galaterbrevet 4:4, det ska inte gå in på djupare här, men i Galaterbrevet 4:4, det står det att en kvinna födde Guds son. Det var alltså inte Gud som födde Guds son, det var en kvinna som födde Guds son. Och hon är inte Guds moder eller något sånt liknande, det är bara dumheter. Som folk i Sverige tror på. Jag har levt i ett katolskt land, jag vet vad jag talar om. Man tillber Guds moder. Och det finns sånt här också. Det kommer in mer och mer. Akta, låt oss akta för dessa avguda andemakter. Det är livsfarligt. När tiden var inne sände Gud sin son född av kvinna. Guds son var född av en kvinna. Och efter han hade fötts av en kvinna sändes han i världen. Det är den ordningen. Han föds av en kvinna. Och därför säger ängeln, på grund av att det är anden som gör att han, det här blir till en människa här, så ska denna varelse kallas, han ska heta Guds son. Så säger ängeln till Lukas. Han hette alltså inte Guds son innan han föddes. Innan han blev avlad i Miriams moderliv var han inte Guds son. Ordet Guds enfödde son, du går igenom alla ställen där det står Guds enfödde son, så ser du att det är mellan han föddes till dess att han dog, så är han Guds enfödde. Därefter är han Guds födde, han först födde från de döda. Ordet född finns inte i hebreiska, det är ett grekiskt ord. Så han föddes inte av Gud. Yeshua föddes inte av Gud. Han skapades av Gud. Och när vi har fötts på nytt har vi fötts av Gud. Men det är inte att Gud har reproducerat sig. Han har skapat en ny människa i oss. Samma sätt. Så födelse och skapelse är väldigt nära varandra. Det är bara ett sätt att uttrycka att det kommer från Gud. Så Gud sände sin son efter att han hade fötts av en kvinna ut i världen. Så sändningen kommer efter födelsen, inte innan födelsen. Det står så klart på det 4:4. Läs innan du får se. En kvinna föder en son. Den sonen kallas Guds son. Och den Guds son sänds ut i världen. Jag predikar. Det var inte att han blev sänd från himlen. Det fanns ingen Guds son i himlen innan Yeshua föddes. Som jag läser Bibeln i alla fall. Har du bibeltester som visar det så kom gärna. Det är jättebra. Okej. Okay. Så när vi talar om son, där representantskap och förhållande. Vi har alltså en man som är utan synd, en människa. Hebreerbrevet 7:26. Titta på. En sådan överste präst hövdes oss, vi behövde det också att ha. en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen. 1 Petrus brev 1:19. Kan vi läsa också. Ni vet att ni inte blir, att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni har blivit lösköpta från den vandelen, livsföring som ni förde i fåfänglighet efter fädernas sätt eller för föräldrarnas sätt, utan med Messias dyra blod, så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Jag ser två saker här: felfritt och utan fläck. Med andra ord, han var felfri på insidan och han var utan fläck på utsidan. Det var rakt igenom rent. Inte en synd fanns i honom. Så han var en människa av ett annat slag, därför kallar han för Guds ende son. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin ende son. Glöm ordet född där, för det grekiska ordet. Det finns inte på hebreiska. Yeshua talar inte grekiska. Gud sände sin enda son i det slag, av det slaget. Men han har ju många synder, precis som Abraham. Gud säger till Abraham: offra dig Isak, din enda son. Vadå enda? Han hade ju Ismael. Men han var utvald, han var ensam i sitt slag. Och Yeshua var också ensam i sitt slag. Därför så räknades inte alla de andra adamiterna. Så Gud sände sin enda son i det slaget, för att var den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och den sonen hade ingen synd. 1 Petrus brev 2:22. Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i hans mun. Prisat var Herren för denna människa som inte böjde sig en enda sekund i hela sitt liv. Det gjorde han inte som Gud, för han var inte Gud så som vi kan tänka oss ordet Gud, utan han gjorde det som människa. Han gjorde det som Adam innan syndafallet. Och vi har väldigt svårt att förstå det. Och den kristna teologin har proppat in oss massa idéer. Det är klart han klarade att inte bli frestad. Han var ju Gud. Ja, men om han hade varit Gud så hade det inte funnits någon frälsning för oss. Gud kan inte födas, Gud kan inte dö, Gud kan inte uppstå från döden. För Gud kan inte förändras. Vi har inga grekiska mytologigudar som halvgudar och kan dö och hitta dit. Sådär. Gud är oföränderlig. Jakobs brev 1:17. I vilken, hos vilken ingen förändring äger rum. Det var alltså en människa som föddes. En människa som frestades. En människa som sa: ske din vilja, inte min. En människa som tog din synd. En människa som hängdes upp. En människa som dödades av Gud. Som straffades. Som tog dödens kval. Och som var död. Och hade inte han blivit uppväckt från himlen så hade han varit kvar där idag. Han kunde inte gå ut därifrån. Han var helt beroende. Det står att han under sitt jordeliv så ropade han under tårar och starka rop till honom som kunde frälsa honom ur döden. Och han blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan. Det är uppståndelsen som är det stora. Inte inkarnationen. I den kristna teologin är inkarnationen väldigt viktig. Man måste tro att han är Gud för att bli frälst. Det stämmer inte med skrifterna. Du måste tro att Gud har uppväckt honom från de döda för att bli frälst. Det är uppståndelsen som är det mäktiga. Ja, men han var ju Gud. Han slog ju till djävulen och så gick han ut i dödsriket. Dumheter. Gud kan inte vara död. Men det som kommer säger, han måste ha varit Gud, för annars så kunde inte han kunde inte ta våra synder och dö och uppstå.
Vadå?
Kan Gud dö? Kan Gud uppstå? Vad är det för Gud? Vilken pluttig Gud du har. Det var ju som människa han gjorde allt detta. Allt detta gjorde han som människa. Därför står det att det finns en enda Gud och en enda medlare mellan människan och Gud, Yeshua, Messias, människa. Och då gjorde han det som Adam innan syndafallet. Och la till rätta det som vi gjorde fel. Han tog våran synd. Han är den sista Adam. Och han är den andra människan. Och som andra människa i uppståndelsen. Där är han förstlingen bland många bröder. Och där kommer det stora undret av pånyttfödelsen. Den som tar del av hans död. Och tror och tar del av hans uppståndelsekraft. Föds av anden till en ny människa. Och då är Yeshua den förstfödde bland många bröder som det står skrivet. Och från och med uppståndelsen så kallas han för förstfödd. Inte enfödd. Eller rätt sagt, han kallas för Bechor eller Reshit. Om vi nu talar på hebreiska. Vilket gör då att han är den som bestämmer och att han är den som är den som en prototyp för alla som kommer efter honom som blir likadana. För förstlingsfrukten, det är ju det man tar först från skörden, men resten blir likadan. Så som han är i sin uppståndelse, det har du fått del av genom pånyttfödelse. Och när den härligheten uppenbaras, när han kommer tillbaka, då kommer det att visa sig vad du har på insidan. Det kommer att ta över kroppen liksom, en som man gör när man tar av sig en blöt vante, så kommer utsidan in, insidan ut, utsidan in. Det kommer att visa sig vad som är på insidan, och det här ljuset som finns där som inte riktigt lyser igenom nu, det kommer att ta över allt det här dödliga och vi blir förvandlade till odödliga. Våra kroppar blir som hans uppståndelsekropp. Så där är han förstfödd bland många bröder. Och det är det stora, att vi har del av uppståndelsen. Och det finns väldigt mycket att tala om det, men jag ska stanna här. Och vi prisar Herren för detta stora som han har gjort genom Messias. Och det är roligt att se alla de här förebilderna i Tanakh, David och så här. När du går djupare och djupare så ser du att han... Nej, en sak till har jag. Det var ju, jag ska ta det här liksom efterrätten. Nu kommer efterrätten. Det får vi inte missa. I Jesaja 9. Det är inte så mycket. Jag ska försöka göra det enkelt här. Det är inte så lätt. Jesaja 9, vers 6 eller 7, beroende på om du har en hebreisk eller kristen version. Jag läser här i vers 5 och 6. Och det kanske är lite annorlunda din. Jag läser ju från den hebreiska här. Ty ett barn blir oss fött. Det kan vara vers 6, ja, i den kristna versionen. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska herredömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaot nittälskan ska göra detta. Det här ordet herradömet blir stort. Det som översatts till bli stort på hebreiska heter le marbe. Och om du tittar på den hebreiska texten. Så. Nu ska vi se om vi kan förklara något svårt väldigt enkelt här. Hjälp mig nu, fader. Det finns 5 stycken stora bokstäver på hebreiska. Om vi nu kallar det på det sättet. I svenskan har man ju stora bokstäver till alla bokstäver. Versaler och gemener. I hebreiskan finns det 5 stora bokstäver. Men de används inte i början av ordet utan i slutet av ordet. Så när en sån bokstav kommer i slutet av ordet så är det en annorlunda bokstav. Ofta lite större. Och det är 5 olika. Det är inte alla bokstäver som är såna. Och då finns den här bokstaven mem som uttalas som M. På 2 sätt. Normalt när den finns i ordet så är den lite öppen. Egentligen skulle jag ju förstorat upp den här bokstaven så ni skulle få sett den ordentligt. Nej, jag har inget att rita med här. Jo, nu vet. Ja, är det okej om jag skriver på den? Okej. Nu ska jag skriva ett vanligt mem. Hoppas att ni ser det här från. Så här ser ett mem ut inne i ett ord. Det uttalas mm. Och då har vi det här ordet le marbe som betyder bli stort. Och när det ett mem finns i slutet av ett ord så är det som en fyrkantig box med en liten pick på här uppe, en liten skorsten här uppe. Så ser det mem ut när det är i slutet. Och det är samma bokstav, det är bara att när det är slutet så är det stängt. När det är mitt i ordet så är det öppet. I det här ordet le marbe som talar om bli stort, om Messias rike, där finns en slutbokstav mitt inne i ordet. Le marbe. Och det är mycket märkligt. Det är alltså en grammatiskt fel inom citationstecken. Och när Toran eller Tanakh har grammatiska oregelbundenheter insprängda i texten så är det ofta en messiansk profetia där gömd. I den här texten som talar om Messias rike, det är ingen som tvivlar på det, talas det om att hans rike ska bli stort. Och mitt inne i ordet så används en slutbokstav inne i ordet. Och den slutbokstaven mem är stängd. Det är det enda stället i hela Tanakh, i hela den hebreiska bibeln, där det finns en slutbokstav inne i ordet. Den skulle vara slut. Och då lär Zohar, kabbalismens grundskrift, den lär sig här, och där kan du hitta massor av Messias. Zohar säger, på grund av att den här mem sofit, slutbokstaven mem, finns inne i ordet, så betyder det att Messias ska födas av ett stängt moderliv. Och jag har inte hittat citatet, men jag har läst i en bok, så jag ska leta tills jag hittar det. Var i Zohar det står skrivet? Får man ta på källan där. Men det är en bok som är skriven av en väldigt seriös författare som citerade det här och inte gav källan till citatet. Så Zohar säger att på grund av att det är ett stängt mem i det här, så betyder det att Messias ska födas från ett stängt moder. Det var väl efterrätten det. Prisat vare Herrens underbara namn för sanningen som gör oss fria. Tack ska ni ha.